välkomna till Vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden med mig, Malin Hellstedt.
Och Anna Engström.
Hej Anna.
Hej.
Hur är läget?
Du, det är faktiskt bara bra.
Alltså jag vänjer mig inte vid att vi bara kör en gång i månaden. Jag tycker det är för, jag ser det alldeles för sällan.
Ja, det jag håller faktiskt med dig.
Ja.
Det var jättelänge sedan sist.
Eller hur? Mm. Ja. Vad gjorde vi sist? Sist var vi på stan.
Ja, ja, jag fick se Kaknästornet första gången i närbild.
Ja, det, just det. Det är ju helt absurt. Du har aldrig sett Kaknästornet förut.
Nej.
Anna, hur gammal är du? 35?
Fem.
35 år och har ändå bott i närheten av Stockholm hela ditt liv.
Ja, och jag har aldrig varit så nära Kaknästornet, nej.
Nej, det var lite svindlande. Blev du lite rädd? Trodde
jag
att du skulle välta på dig?
Det var otroligt mäktigt.
Eller hur? Mm. Fantastiskt.
Ja.
Ja. Jag har ju kört förbi dig däremot flera gånger.
Jag vet.
Sista, för varje gång jag kör förbi Solvalla så tittar jag efter dig.
Ja.
Och så brukar jag se startbilen.
Det roligaste är att du skrev till mig sist och frågade om jag var på Valla.
Ja.
Och då stod vi står ju och tittar. När vi har släppt startfältet så kör vi alltid in till mitten.
Ja,
och sen
det.
Så står vi och håller koll. Då skriver hon till mig så här. Ja, står du där och latar dig?
Ja. Jag såg att du gjorde det.
Ja, jo. Ja, det gjorde vi.
Mm. Ja, det var roligt.
Ja, det var roligt.
Ja. Annars då, har det hänt något kul på
gården? Något kul. Ja, men vi håller på att bygga lite nya hagar och vi planerar för en liten vinodling på gården.
En vinodling?
Ja.
För de som inte vet så har Anna blivit sambo.
Ja.
Ja, så det har väl hänt?
Det har hänt.
Ja, det var inte länge sedan.
Nej, det var inte så länge sedan.
Så är det du och Janne då som planerar vinodling?
Nej, det är faktiskt min pappa.
Okay.
Ja. Han vill ha någonting när han går i pension. Och så har de ju också skaffat valp, mopsvalp.
Herregud, en till rogga.
Ja. Ja. Så nu är det mopsmaffian ute på Axbygård.
Svart eller
helt svart?
Helt svart den också.
Ja.
Men vinodling i Sverige, funkar det?
Ja, det frågade jag också. Men han har tydligen kollat upp där och påstår att det går.
Okej. Okay. Mm. Ja, jag ser fram emot detta.
Jag ser fram emot den här första man kan liksom ta
korka
första,
ur.
Ja.
Ja, jag ser fram emot att bli inbjuden till premiärsmakningen.
Definitivt.
Jag kan tänka mig att trampa för att få smaka.
Ja, och du kan det.
Självtramp. Det kanske är vore något.
Ja.
Istället för självplock.
Ja. Man får komma in och trampa sin egen.
Eller hur? Välkommen in och trampa ditt eget vin.
Mm.
Jag tror på detta.
Kul.
Ja.
Och vi har ju två eminenta gäster också.
Välkomna tillbaka, Anton Lundström och Johan Denk.
Yay! Tack så mycket.
Tack.
Ja, hur det var inte igår.
Nej, det var ju typ två år sedan.
Ja, det är mer än ett år sedan.
Det är mer än ett år sedan. Ja, ett och ett halvt kanske.
Ja. Anton är ju känd från Pony Expressen. Mm. Och Johan, du är känd i egen hög person.
Ja, absolut.
Du behöver inte Pony Express.
Nej.
Jag har ju Anton.
Ja, det är så. Ja. Som hangaround.
Ja.
Ja. Johan kör fyrspann.
Mm.
Det gör ju du också, Anton, faktiskt. Ja. Fast modell mindre.
Så är det. Men Johan kanske mer körde fyrspann.
Aha. Mm.
Så där har vi någonting att prata om också.
Ja. Vadå körde?
Mm. Mer körde.
Okej.
Okay.
Ja. Okay. Vad tag sedan vi sågs.
Ja, precis.
Ja.
Så vi vill ju veta vad som har hänt sen sist. För när du var här sist, då började vi med dig Johan helt enkelt. Mm. När du var här sist, då gjorde vi ett eller två avsnitt.
Ett avsnitt med Johan och ett avsnitt med Ponyexpressen. Eller det var ett avsnitt med sportkörning och ett avsnitt med Ponyexpressen.
Precis, just det. Men vi pratade om fyrspann i alla fall i det avsnitt. Och då satte du väl ganska hårt.
Ja, men sen så har det ju varit...
Corona?
Nej,
inte det.
Det har ju inte varit. Livet förändras också.
Ja.
Gör det. Och man var ute väldigt många dagar på året och tävlade och gjorde jättesatsningar. Sen så har man ju liksom varit förälder ett tag. Och när de är små så vill de ju inte så många saker. Och när de blir äldre så vill de mer saker. Och någonstans var man ju tvungen att ta ett litet beslut med att trappa ner på sitt eget för att kunna ta hand om sina barn.
Okej.
Så det är en del. Och sen så är det också alla som håller på med häst vet vilket enormt jobb det är. Och ska man ligga liksom i världstoppen och försöka kampas där så det är ett heltidsjobb.
Det krävs mycket av en och av familjen med.
Absolut.
Och som vi har förstått då när vi hade dig här sist så är det ju, jag menar, det är en sak att ligga liksom i världstoppen i dressyr och hålla en eller två hästar i topp. Men du måste ju ha Lite hur många fler hästar måste du ha? Minst 5, eller hur?
Ja, då är man snäll.
Ja, då är man snäll. Jag skulle nog säga att om du ska liksom kunna vara med och kunna utveckla dig, så ska du väl i alla fall kanske ha 12.
12?
Ja, det är ju inte så jävla lätt.
Så du har ett spann du tävlar med, ett spann som är på väg upp och ett spann som du håller på att ta fram.
Ja, så att man skulle, rent krasst skulle man kunna säga att för varje häst en dressyr eller hoppryttare har, så måste du ha ett helt spann. 4 eller 5.
Lite så, om man ska vara med. Och det tror jag hoppningen och dressyren också. De har ju också såna här påläggskalvar.
Ja, men självklart, men de behöver ju inte ha 12. De kan ju ha en topphäst, en påläggskalv och en...
Absolut, sen. Alltså, absolut.
Man kan ju dividera det med 4 allting.
Och sen så är det liksom, de som har sett körning, så det är liksom ganska tufft. Hästarna är absolut tränade för det, men sen är det ju precis som med hoppning och dressyr, man måste försöka skaffa poäng. Ju fler tävlingar, ju fler chanser till poäng. Hästarna orkar inte alla tävlingar liksom, utan man måste byta. Måste spara de bästa kanske till de absolut viktigaste tävlingarna, men ändå försöka skaffa poäng under tiden, och då kanske man plockar fram lite påläggskallor och man kan köra några lättare tävlingar. Sen är det ju, jag kan inte dressyren och hoppningen riktigt, men det är nog samma där, att vilka hotshots åker till vilka tävlingar, och så ser man om man kan åka lite längre men få samma poäng fast med mindre motstånd och så vidare. Så att hur som helst så har jag tagit det ganska lugnt på tävlingsfronten.
Har det varit några tävlingar?
Inte sen 2019 tror jag, va?
Nej, hela 2020 ganska, ställdes in.
Då är det ju liksom lättare att dra ner. Jag gjorde ju lite samma på min... Jag red ju riksmästerskapen i Working Equitation 2019 och tog silvermedalj. Och tänkte ju att jag skulle satsa 2020 på EM som skulle gå då i Frankrike. Och jag hade inplanerad Tysklands start på våren. Mm. Och sen blev allting inställt. Så då sålde jag min häst. För att jag, en elev... min lilla elev Sara vill, och hennes mamma ville köpa honom och satsa liksom på henne. Hon är 15 år nu i år. Och då kände jag att jag kan ju inte behålla honom 2 tävlingssäsonger utan tävlingar. Då börjar ju han gå neråt.
Bara det var
ju
för
lika
att,
bra. Ja. Så att det var ju lika bra att hon fick köpa honom då. Så ja, det är ju lite sådana steg man får ta när det händer oförutsedda saker.
Ja, så är det.
Har du kvar hästarna?
Jag har tänkt lite som du själv. Det är 2 som jag har som jag aldrig kommer göra mig av med.
Nej.
Och det är Sigge och Stella. De har varit med mig liksom från start. De
är Sigge travhästen?
Ja, de har varit med från start. Så de är 21 i år.
Ja. Mm. För det är ju lite unikt. Det pratade vi om sist du var här, att du faktiskt har en travhäst i spannet.
Ja, Sigge. Mm. Sigge, han är med. Nu är det så att nu håller jag på och, eller jag, vi, Anton, jag och Antons andra hälft Sara. Så att jag håller på, just nu så är Sara, hon har fått crash course i parkörning.
Med stora hästar.
Med stora hästar.
Ja.
Så det håller vi på med, och de är väldigt lämpliga.
Sigge och Stella.
Ja, de är väldigt lämpliga. De lyssnar och är ödmjuka.
Det är bra lärlings... hästar.
Ja, och Sara är jätteduktig. Så att det är väl det vi har pysslat lite med.
Okay.
Sen så har jag faktiskt, tack vare Sigge, så fick jag faktiskt träffa en för mig är han en legend i alla fall. Stig H.
Ja, han är väl en legend för
oss alla.
min farfar och min pappa kände Stig H och haft hästar i träningar där. Men sen så gjorde vi en liten grej om Sigge. Jag vet inte om alla har sett det, men den här dokumentären om hästen som gick från slakthuset till VM.
Nej.
Gjorde TV4. I den här Life After Racing.
Okay.
Där man plockar
jag har ingen
upp.
TV.
Nej, där man plockar upp.
Det finns i din mobil också.
Där man plockar upp.
Du får visa sen.
Ja, jag visar sen.
Man plockar upp och ser liksom hästar som har varit duktiga inom sporten. Aha. Och deras liv efter. Många gånger så ses de ju som en produkt, men de har så mycket mer att ge. Och Life After Racing är ju en sån stiftelse där man hjälper hästar.
De har vi haft med.
Precis. Så det gjorde vi. Och det där fick Stigo nys på. Och så kände han farfar och pappa. Så att jag körde snabbt med Stigo på Sovalla. Det var riktigt
vad
roligt.
Vad kul.
Ja.
Vad coolt.
Jag hade sån här sparkdräkt på mig.
Hade ni en häst också? Eller var det Stigo som fick dra
fort? Var sin häst och sparkdräkt och glasögon. Och så höll jag pisken så här som Stigo lite så klassiskt gör.
Men hur länge sedan är det här?
För att ungefär, är det år eller?
Ett år sedan, mitt emellan poddinspelningarna.
Okej. Okay. Ja.
Var vi. Och det var coolt. Körde jag på. Sen har jag ju sett tv där hur man kör trav. Så att man
du har sett på tv hur man kör trav, som du visste.
Så jag kände så att man lägger sig liksom lite snett bakom Stigo. Och så när kurvan kommer så blåser man. Då trycker man på. Men då sa Stigo att då saktar vi ner. När jag kom liksom i schysst tryck.
Han kände hotet. Jag tror att han blev lite rädd. Han tänkte, shit. Så, jag kan inte förlora nyllet här.
Nej, men han var ju ascool. Var han verkligen. Och sitter där liksom att ha koll på tid och tempon och sånt.
Gud vad roligt.
Viska lite så här över. Men det var jätteroligt. Jag hade gärna kört travhästning.
Ja, alltså det är otroligt coolt. Jag har ju bara praktiserat i travstall som när jag var liksom tonåring i gymnasiet. Men sen har jag ju fått lära mig ganska mycket genom Anna och genom våra poddavsnitt. Och jag tycker ju att det är så jäkla coolt.
För att när det här avsnittet släpps... Då är det ju bara...
Dags för Elitloppet.
Exakt.
Precis.
Exakt.
Just det. Mm. Det är sista helgen i maj, sista söndagen i maj. Alltid på mors dag.
Ja. Vi vill bara flika in
när vi pratar om det. Hur är det med publik i år?
Det är fortfarande publikfritt.
Ja, men jag tyvärr. Jag fick ett mejl, eftersom jag får mejl från Elitlopps...
Kommittén,
antar jag att det är, eftersom jag tränar dig och Vinny. Och då fick jag att de hade någon tävling att man kunde vinna publikplatser. Mm-hmm. Så det finns ett begränsat antal.
Ja, de får ju släppa in, jag tror 50 stycken personer på är det restaurangavdelningen, tror jag.
Ja, men då är det väl de lottar ut då, kanske.
Ja, men det här är ju så himla typiskt, för att det är först från 1 juni de ska försöka restriktionerna, och de missar ju med 2 dagar.
Ja.
Det är 500 personer de kan släppa in från 1 juni.
Per dag alltså.
Per
de missar ju 1500 personer på publikplats på hela helgen. Med 2 dagar. Så det är otroligt surt.
Vad hände häromdagen på Solvalla?
Ja.
Med Stig H.
Ja.
Han har gjort comeback,
men det har han ju gjort länge. Men han värmde ju en av sina egentränade hästar. Som har varit lite bråkig.
Han skulle inte köra in i loppet?
Nej.
Okej, så det var inte under loppet? Där
nej, det var värmningen inför loppet.
Och, men på stora banan?
Ja, så blir hästen rädd och börjar slå.
Och så sparkar i vagnen?
Ja, och slår ur honom så att han är lös. Och hästen skenar ju då på inneplan och skenar ner i Bällstaån.
Okej, men utan Stig H?
Utan Stig H.
Jag såg framför mig hur han simmade.
Ja, nej. Det var det andra som han hann fram att göra.
Okej.
Ja, så Solvallas personal hann ner innan.
Så den sprang ut från banan och ner i Bällstaån?
Ja.
Jesus.
Var inte det, var inte det ganska bra? Det brukar ta lite stopp när de får gå i vatten.
Jo, den var ju helt förfrusen. Alltså, den stod ju tvärstilla. Jag tänkte att den skulle försöka simma
bra med sanning med modifikation här, Johan.
Men annars, annars kan det bli en otrolig skada.
Hur djup är Bällstaån?
Jag bara tänker så att inte någon nu tror av våra lyssnare tror att vi tycker att den är bra.
Ja, det var ju för sig, för det har vi också alltid undrat, hur djup den är.
Nu vet vi, men den är knädjup.
Nej, men nästan. Men den är ju lite högre än midjedjup.
Okej.
När vattnet är som högst.
Men hästen var oskadd.
Ja, så gott som i alla fall. Ja. Det kunde ju ha gått värre. Men den hade väl fått någon skrapsår bak, typ.
Ja, det var men alla ben var hela.
Ja, absolut.
Liksom, vagnen var
då hel. Hade nog Stig mer ont än vad hästen hade.
Jag har varit där när samma sak har skett.
Men i Bällstaån eller på Solvalla?
Nej, på Solvalla. Ja. När hästar har dragit. Men då, en häst många gånger sticker ju hem till stallet. Och på Solvalla, förr i alla fall, så var det ju över 400 häst. Så det var ju ganska många som stod och gjorde ordning i gången.
Mm.
Och man vill inte ha en häst som skenar in i en stallgång.
Med vagn?
Med vagn.
Nej.
Så då var de tvungna att stänga stallarna. Det var därför jag menade att det kanske var tur i oturen att den hamnade i Bällstaån. För de brukar oftast lugna sig lite.
Det har ju varit hästar som har hoppat över staketerna med.
Vad heter det? Vem var det? Evin Boko.
Ja.
Hoppade över staketet när hon sparkade ur sin kusk. Och då hamnade frambenen över staketet och bakbenen kvar på arenan och sulken kvar inne på själva travbanan.
Okay. Men det tog också stopp.
Det tog stopp. Och de lyckades få lösa henne och hon tävlar och är aktiv igen.
Det kan ju gå bra.
Med goda resultat.
Ja. Det är helt otroligt vad de ändå klarar av.
Gud ja.
Och ändå är jättehärligt att höra en sån historia att hästen inte ens blir liksom vagnsrädd.
Nej,
man hade ju kunnat tänka sig annars att
jo, väldigt mycket drama.
Den gången var det mycket drama.
Ja. kan förstå det.
Eftersom när de ställer sig uppe på staketet, så, eller med benen över, så hamnar de ju på lungorna.
Mm.
Och då hon höll ju på att kväva sig själv när hon hängde där över. Okay. Så de var ju snabbt fram och försökte lyfta av henne.
Mm. Mm. Bröstkorgen måste ju ändå hålla emot en stund.
Ja, en stund. Men det är ju samma sak när de hoppar över bommen i släpet.
Mm, mm.
Att det är därför finns ryckbommar.
Okej. Det har man ju varit med om några gånger. Numera kör jag alltid diagonallastad trailer. Mm. Av den anledningen.
Ja.
Mycket bra.
Mm.
Nåja, nu struntar vi i inga fler olyckor.
Nej, inga fler olyckor.
Tack för dem.
Ja.
Anton då?
Mm.
Ja, vad jag har gjort sen sist.
Ja.
Startat YouTube-kanal. Flyttat.
Ja, massor.
Massor. Under senaste året har jag flyttat. Vi har haft corona. Jag har haft corona. Var inte så sjuk. Jag hade feber och, två veckor och ont i kroppen.
Men inga men efteråt.
Men inga men efteråt. Jag var trött, men inga större men. Ja, vi har ju, som jag sa, startat YouTube-kanal. Den har alltid funnits där, men nu har vi verkligen försökt satsa lite mer.
Mm.
Med lite vloggar och lite, kommer komma lite how to do och lite, lite så.
Mm. Okay.
Lite gäster. Ponnexpressen hälsar på, så det kanske är dags att hälsa på oss.
Winnie.
Lite olika ställen.
Jag bara, Winnie.
Winnie. Winnie vill bli påhälsad och Malin ska hälsas på, har vi bestämt. Och herrn tvärs över bordet ska också hälsas på.
De hälsar väl på i tid och otid.
Ja, jag är nästan där varje dag. Passerar i alla fall varje dag. Är det ju så att jag har ju flyttat granne till Johan.
Ja, det är ju det är härligt ju.
Ja, det är väldigt härligt. Så att det är väl det jag har försökt syssla med. Eftersom alla shower var ju inställda förra året. Allt från Sweden Horse Show till Falsterbo till Elmia. Till, ja, men allt var inställt.
Mm.
Och vi undrar, vad ska vi hitta på?
Mm.
Så vi började hitta på lite hyss hemma och testade. Först bara via Facebook och göra olika inlägg. Vi startade TikTok-kanal, för det var ju populärt. Och där rasslade visningar direkt.
Mm.
Så att, ja, vi försökte bara hitta på olika hyss med våra små... hästar.
Mm.
Sen så har jag ju förlovat mig också.
Mm.
Grattis.
Tack så mycket.
Jag såg ett fantastiskt frieri som var utlagt på Facebook.
Ja, det, jag slog på stort. Ja. Till och med Johan började gråta.
Oh, det är inte ofta.
Nej.
Det var väldigt fint. Det
finns på Facebook att titta på Ponnexpressens kanal om man vill se det.
Mm. Det var ett storslaget frieri.
Ja, det var ett storslaget frieri.
Ja, kul.
Ja, det var mycket effekter.
När ska du gifta dig då? Eller när ska ni
När vi ska gifta oss? Ja, tanken är ju att vi hade velat gjort det i år, innan ett år. Men så blir det inte.
Nej.
Vi vill ju ha lite gäster på bröllopet.
Mm.
Och i kyrkan.
Mm.
Så att det blir väl
efter
kanske...
pandemin.
Efter pandemin. Ja. Om det är nästa år eller om det är året efter det. Eller om det, det blir när det blir. När det blir.
Ja.
Men så fort som möjligt.
Ja, kul. Gud vad roligt. Jag vet ju att ni gjorde en till sak. Så där bara på skoj skull.
Bara på skoj.
Ja, ni premierade en hingst.
Ja,
ja.
Vi har ju lite långtråkigt.
Ja.
Det finns ju inga... Eller nu har tävlingarna börjat komma igång. På ett helt år.
Ja.
Och det har inte funnits tävlingar, det har inte funnits show. Vi har haft lite tråkigt. Så dyker det premiering upp.
Ja.
Och då tänkte jag... Det gör vi.
Hur många hingstar har ni?
En har vi nu.
Monsun.
Han är 21 år i år.
Det är, först, bättre sent än aldrig.
Ja, men vi försökte ju när han var 9.
Ja.
Men då tyckte de att han inte riktigt var där.
Nej.
Så han har ju bättrat sig med...
Han har haft 12 år på sig.
Han har haft 12 år på sig att bättra
att
sig.
Att växa klart och
mogna. Att växa klart och mogna.
Ja.
Och ändå så tycker domarna i kommittén att han är lite för loj och lugn.
Jaha.
Han har haft sina år och mogna. Men
tyckte
det,
de det nu?
Ja, de
att han var för loj?
Ja, fortfarande.
Ha.
De vill att de ska bara visa sin hingst, alltså pondus. De ska vara lite grabbiga liksom.
Okay.
Och han var inte riktigt grabbig. För han, när jag säger att han ska vara tyst, då är han tyst.
Jaha.
Och då står han.
Jaha. Så han är min hingst också?
Ja, och tittar man på filmen från premieringen... När vi kör bruksprovet så rör han inte en fena när vi spänner av och spänner förvagnen.
Nej.
Han står där och liksom, han lyfter huvudet i slutet och gnäggar en gång.
Ja.
Och då är det ändå
föredömligt.
Ja,
det är så det. Vi tycker också, det är föredömligt. Det är så det ska vara.
Ja. Men, så är min hingst också.
Ja, de vill ju att, nämnden som de kallas vill ju att de ska visa lite hingstkaraktär. Mm. Och han gjorde inte det.
Alltså, Jag tycker kanske inte att hingstkaraktär equals liksom gapig och skrikig. Jag kan tycka att hingstkaraktär har ju liksom med utstrålning och pondus att göra. Ja. Och det behöver man ju inte gapa och skrika och bete sig för. Det tycker inte jag på män heller faktiskt.
Nej,
och tvärtom.
Det är väl lite det vi tycker också.
Ja.
Så att vi åkte dit på vinst och förlust. Det var ju mest för att ha något att göra.
Mm.
Men sen tycker ju flera att han är fin och stilig.
Mm.
Och i år så, ja, då slog vi till med 40 poäng och godkänd.
Mm. Trots lojheten.
Trots lojheten och trots att han inte visade sin riktiga hingstkaraktär.
Mm. Det är intressant också att de tycker att han är loj när han ändå har bevisat sin arbetsvillighet och så genom åren i ditt spann.
Ja, och vi gjorde väl lite så när vi tänkte från första början att den här, att när vi åkte dit så skulle vi ha hans meriter som grund.
Mm.
Att han har gått i Ponnexpressens spann sedan 2010.
Aha. Värderar de in det?
De värderar in tävlingsresultat.
Ah, okay.
Okay.
Och ett SM-silver tyckte vi att det kunde i alla fall vara någonting. Och ett SM-guld i precision och ett lite sådana här små saker.
Aha.
Och att varit med på alla arenor som vi har varit på. Han har ju varit med sen början.
Det måste ju vara en sån hings man vill betäcka med, tänker jag.
Ja.
Alltså, Fettisar har ju inte det bästa ryktet, ursäkta.
Nej, det var lite det vi tyckte också. Och det var väl det vi ville promota. Precis. På den här premieringen. Att man har en stabil, lugn, trygg grabb som han gör inte mycket för väsen. Eller vad säger du, Johan, som har sett honom nyligen?
Jag tycker det blir lite snett. Jag håller med Malin där. Jag tycker liksom, hästar är stora djur.
Ja.
Och vara rädd är väl det sista man vill med inom ett intresse som man älskar, och då gäller det att hästarna faktiskt är lite väluppfostrade. Jag tycker ju det är härligt att se hingst som är hingst men som håller sig på mattan, om man nu får uttrycka sig så. Och jag tycker att det är nästan mer manligt att visa liksom att jag har allt det här men jag kan vara ödmjuk.
Exakt.
Och tittar man på inom körningen så är det ganska många som... Det är inte helt ovanligt att man kör med hingstar heller.
Nej.
Är det inte. Men de har ju lite frustar de väl när det är veterinärbesiktning. Men de håller sig oftast väldigt på mattan. Och jag vet inte, jag tycker det är mer... Det visar mer hästkunskapen hos kusk eller ryttare.
Verkligen.
Mer än att jag tycker att det är en dålig karaktär som häst. Bara för att den inte studsar och hoppar och beter sig.
Precis. Jag vet när jag har varit utomlands och köpt... Till exempel när jag skulle köpa friser... Så jag vill ju ha en ridhäst. Liksom. Jag vill ju ha en häst som jag kan ha till dels dressyr men också liksom trick och show och sådär. Mm. Och när jag skulle titta på friser, och absolut inget ont om friser nu, jag älskar friser. Men när de visade upp dem då i Holland, då sprang de ju bara runt med huvudet rätt upp. Och liksom, för de skramlade med burkar med grus i och sådana där grejer. För att de vill få fram de här flashiga gångarterna. Och de liksom blåser i näsan och är lätt hysteriska med sänkt rygg och liksom fäktande ben. Och tycker att det är jättesnyggt.
Mm.
Och för mig var det så här, jag kan ju inte ens se hur hästen rör sig. Alltså den går ju bara i, den går bara... i balanstrav. Den går ju inte ens i riktig trav. Och galoppera kunde de ju absolut inte i den sinnesstämningen.
Så du bara, vi lägger ner den här maracasen först. Sen kan jag bara titta på era hästar.
Precis. Och, men när jag visar mina hästar, då vill jag att de ska vara avspända och lugna. Och om jag säger stå still så ska de stå still. Så att, ja. Och som sagt, shettisar har ju ganska dåligt rykte faktiskt.
Ja, men de har ju dåligt rykte att de ska vara barnponny, men de är inte så snälla som de är.
Exakt.
Och det är ju för att om du inte säger till hästen och den får göra som den vill, då tar den ju sig egna initiativ ju mer och mer det går.
Mm.
Och mina grabbar, när de gör fel, då får de ligga i backen.
Mm. Jo, men vilken häst som helst blir ju odräglig om de liksom inte har någonting att gå efter.
Ja, men
det spelar ingen roll om det är en ponny eller om det är shettis.
Eller människor. Jag
menar,
Johan här, att det är väl inte exklusivt för hästar.
Nej, men vi kan ju ta som ett exempel. Monsun skulle ju då köras inför det här bruksprovet.
Mm.
Och då satte jag min sambo Sara i vagnen också. Och han är ju en liten ögontjänare.
Ja.
Då sitter hon där och kör och liksom, hon bara, oj vad lite seg han är. Han är liksom inte riktigt på hugget. Han är ju ändå 21, tänker hon, och vågar inte då pressa honom. Några dagar senare så sitter jag och kör honom och hon sitter och kör en annan. Och bara, men så där gjorde han ju inte när jag körde.
Mm.
Och han, du vet, ökar upp i traven eller går upp i galoppen lite mer explosivt. Eller, ja, men gör allting lite mer extra.
Ja.
Jag bara, nej, men har du testat att använda basrösten? Nej, det har jag inte. Och det är väl lite samma sak när Sara kör dina hästar, Johan.
Ja, man kan styra dem lite från håll.
Ja, nej, så där är mina också, kan jag säga. Ja,
kan styra.
Jag behöver bara harkla mig.
och då, jag vet inte, man får ju stå päls och sånt tycker jag.
Ja.
Mm. När det väl sitter där.
Det är ju som Jean-Marc Imbert, måste jag bara få flika in. Såg ni hans show på Globen för många år sedan? När han släpper in sin häst lös i Globen.
Är det han som har en lite tyngre häst?
Nej, han har en, den är en typ som dina hästar.
Uh-huh.
I lätthet. Han hade Pegasusvingar på den gången.
Okay.
Okay. Släpper in honom lös i arenan. Eller han åker faktiskt bil, hästen, in i arenan. Han åker radiostyrd cab.
Hästen åker bil?
Ja, okay. Hästen åker radiostyrd cab. Det är hunden som kör.
Okay.
Fast den är någon som står bredvid och kör den. Jean-Marc står på den här lilla scenen som är upphöjd inne på Globen.
Och styr bilen?
Det gör hans medhjälpare. Men sen
det är hunden.
Hunden styr bilen. Sen öppnas dörren, hästen kliver ut.
Ja.
Där inne på arenan så ropar han olika kommandon till hästen som den ska göra.
Ja.
Och den springer runt där inne genom och byter varv och den gör ökat, den samlar och den liksom gör fast ett typ helt dressyrprogram fast han står uppe på och pratar med den.
Det är coolt. Det är jäkligt häftigt.
Och sen går han då ner på arenan och avslutar. Ja. Det var ett gåshusmoment. Och det är lite den röststyrningen som man vill se.
Ja, ja, ja.
Men
det betyder ju inte, jag skulle ju inte säga att de kanske är ögontjänare och liksom sådär, utan de gör ju inte, de är ju precis som vi. De gör ju inte mer än de behöver.
Nej, men så är det.
Jag skulle inte kalla det för ögontjäneri, för alltså, det gör inte jag heller. Jag tar ju till exempel rulltrappan.
Mm.
Johan, rulltrappan eller trapporna?
Alltid rulltrappan.
Eller hur? Och säger man det till folk, då ska folk alltid säga, jag tar ju alltid trapporna. Ja, då hävdar jag att det gör ju folk för att de vet då att de kanske får snyggare häck till baddräktssäsongen. Alltså någon sån, det är alltid någon baktanke.
Okay.
Människor tar aldrig trappan för att det är roligare än rulltrappan. Nej, utan man tar trapporna därför att man vet att det är bra för konditionen eller jag blir mer vältränad eller någonting. Det finns alltid en baktanke. Och den förmågan har ju inte hästarna.
Nej.
De kan ju inte tänka att men om jag jobbar lite hårdare så kommer jag leva lite längre och bli lite starkare. De tänker ju inte så.
Nej.
Utan alltså, de tänker ju liksom ur ett evolutionsmässigt perspektiv att jag ska överleva. Nu börjar det bli jobbigt och det är bäst att jag vilar. Annars kanske jag inte orkar springa när det kommer ett lejon.
Mm.
Så att, alltså, man måste ju tänka så mera. Mm. Så att ger man dem rätt motivator, vilket kanske basrösten är, eller en morot, så jobbar de med.
Basrösten kan man ju träna till med gottesaker.
Precis.
När man pratar med basrösten så får de gottesaker.
Exakt.
Eller konsekvenstänk. Att
exakt.
När man pratar med basrösten och de gör rätt, då vet de om att då får de en lättad i tygen eller tömmen eller grimskaftet.
Så att, för att jag menar, mina hästar är ju också såna där att liksom när andra rider lektion på dem till exempel, det är klart att det är ju inte en maskin, det är ju inte en radiostyrd bil, så det är inte så att jag kan sätta upp en annan ryttare och sen så trycka på en knapp och så går hästen bara, utan
det
däremot
kan man
så kan
nästan
jag,
med Johans
hästar. Men jag kan sitta bredvid och harkla mig.
Ja.
Ja, men det är ju inte, poängen är ju inte att jag ska göra det, poängen är ju att den som sitter på i samma, antar att det är likadant med dina hästar, att, för självklart kan man hjälpa till, men om man ser att nu börjar det bli lite.
Men de gör ju det som de är fostrade till.
Ja.
Skillnaden om jag, eller säkert som när du sitter på och kör, så är det ju så här att man har ju en relation.
Exakt.
Vissa rider en ökning eller någonting sånt.
Mm.
Jag tänker, och det känner de.
Precis.
Ja. Och det är när man kommer dit som det börjar bli riktigt häftigt.
Mm. Ja. Ja, det där är faktiskt ganska cool, för det där brukar jag försöka förklara, för folk tror så här, men om jag sätter mig upp på din häst, oj, jag vet inte om jag vågar sitta på den, för de är väl så känsliga, så att bla bla bla. Nej, de funkar inte så, för vi har inte den relationen, så det är inte så att jag petar på dem och då exploderar dem. Så att, nej, du kan sitta upp, du kommer förmodligen inte kanske ens få den att gå framåt, därför att de kommer undra vad du håller på med. Medan när jag sitter på så tänker ju jag. Jag
behöver inte, de har ju inte den relationen med dina hästar.
Nej, exakt. Så. Jag behöver absolut inte använda grova, starka hjälper på något sätt. Men de är heller inte överkänsliga.
Mm.
Så att jag kan sätta upp ett barn på dem. Mm. Eller jag kan sätta upp en komplett nybörjare och de kan rida ut i skogen på dem. I början när jag skulle lära min sambo rida, då tyckte han att det gick så. Ska det gå så här långsamt? Åh, vad tråkigt, det går så himla långsamt. Och då sa jag ja. Därför att de tror att du, de känner att du har dålig balans. Mm. Och då går de jättelångsamt. För de vill inte tappa dig. Mm. Så att, jag sitter ju jätte, jag är väldigt noggrann med liksom balansen. Att alltid sitta i balans med hästen. Och minsta lilla folk börjar vingla. Som, vi kan ta som exempel, kan man ta en ridskolehäst. De är vana att bära folk som sitter och vinglar hela tiden. Så att de fortsätter att gå. Även fast folk vinglar. Mina hästar stannar när folk vinglar. För de tror att de är på väg av.
Så. Det är lite gulligt.
Ja, det är lite gulligt.
Ja, 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 ja. Alltså,
hellre, jag har ju hellre det. Ja. Än att jag har, som hingstnämnden vill då, ja. En explosiv. Så att folk kan ju rida min hingst utan problem. Han kommer stanna snarare än att han kommer skena. Kasta av folk eller skena eller något annat. Mm.
Men det är ju oerhört skönt när man har sådana... Om någonting händer, Malin, skulle du kunna ta in mina hästar? Då vet jag att det kommer aldrig hända något.
Nej, inga som helst problem.
Stor eller liten liksom. Ja. Nu ska man aldrig säga aldrig, för djur är djur. Men, jag var höll en tömkörningskurs och då dök det upp en häst där och jag såg den från långt håll. Och han läste nog mig också. Mm. Och jag... Öronen bakåt direkt när jag närmar mig. Inte med någon annan, men när jag närmar sig. Och då snabbt lustigt listade ut. Han var ju bossen i stallet. Uh-huh. Ingen vågade göra någonting om inte han själv godkände det.
Nej.
Och då kände jag att då börjar det bli farligt. Mm. 600 kilo med fyra knogjärn som bestämmer. Liksom. Mm. Ja. Så att jag nonchade honom helt. Men det resulterade i lite kiropraktor. Jag fick gå och knäcka lite ryggar och annat. Men han,
efter att du tömkörde honom, eller?
Ja, han snurrade upp mig på läktaren och drog något kopiöst.
Ja.
Och liksom ville ta mig lite.
Ja.
För att han kände att jag var utmanade hans...
Hans auktoritet.
Mm. Ja. Och när man pratar om uppfostran, det är ju liksom farligt.
Ja, det är farligt.
Och det är inte speciellt roligt. Det är mycket roligare att jobba med hästar som kanske inte förstår och de kanske inte gör allt man ber dem om, men inställningen är positiv och att tillsammans ska vi lösa någonting.
Ja.
Mm. Men man stöter på andra individer också.
Ja.
Men då är det frågan, vad har hänt förut?
Precis, för så är det ganska ofta. Där är det så kul med unghästar som är liksom gröna kort. Men även unghästar, alltså det är ju inte så att alla hästar, bara för att du gör rätt så kommer den att göra rätt.
Nej.
Det är inte så. De har en egen vilja och en egen agenda. Alltså mina två unghästar som jag har nu till exempel. Den ena, han ifrågasatte allt från början. Allt. Det spelar ingen roll var det än var. Träningen gick ut på för hans del. Det var inte att förstå vad jag sa utan att försöka att inte förstå det, så att säga. Medan den andra var tvärtom. Mm. Och det där är så himla kul. Och då måste ju jag liksom hitta ett sätt att kommunicera med honom, såklart.
Mm.
Men jag menar, han var ju absolut inte mer korkad än den andra. Snarare tvärtom. Han är ju smartare.
När de missar ut det,
ja. Mm. Så att när jag nu har liksom fått en bra relation med honom och han faktiskt tycker att nej, men det där med träning är ganska kul, då är han ju extremt lättlärd istället.
Mm.
Alltså superlätt. Men en sån häst hos fel människa som inte klarar, för att han utmanade hela tiden. Alltså han var ju inte en sån som jag kunde skicka ut vem som helst med i hagen från början. För att så fort det var en ny människa så utmanade han dem.
Ja,
då utmanade han dem direkt. Precis som den som du berättade om. Direkt så försökte han liksom verkligen sätta sig på folk. Och det var kunniga människor som kom och ledde honom och bara, den här var inte trevlig, den får du ta själv. Men nu kan jag ju släppa ut vem som helst med honom. Nu kan jag ju nästan liksom låta hunden gå ut med honom.
Ja.
Men det är ju också så olika, och det finns ju massa olika sätt att se på det. Och det har vi säkert, vi är fyra här, vi har säkert olika sätt. Jag brukar sätta mig, ju yngre häst, ju bredare ram.
Mm.
Och sen så jobbar man i att de ska vara i den här ramen under så lång tid så att de liksom godkänner ramen.
Mm.
Sen kan man ha en nättare ram, för att då är det ganska lätt att få in dem i det här grunduppfostran.
Mm.
Det är som, Anton gör likadant, jag gör likadant. Det är liksom, alla hästar står alltid löst när man selar eller i stallet och så vidare. De står löst framför vagnen och så vidare. Det här ska man ju inte prata så högt om, för enligt reglementet ska det vara en person per häst och sådana saker. Men det är inte praktiskt möjligt riktigt.
Har man ett femerad som ska spännas för hemma, eller fyrspann, då är man inte alltid fem eller fyra stycken.
Nej.
Man är oftast två. Om ens det.
Fast det handlar ju mycket om säkerhet, tycker jag.
Absolut.
Att hästarna faktiskt kan stå stilla. Det vet jag ju när jag jobbat med inkörning med hästar förut, att det stället jag var på var otroligt noga med att även om det är travhästar, att det alltid är uppspänning överallt, så ska de ändå kunna. Man kan ta ut dem, man kan hänga upp liksom tömmarna på selen, man kan lämna dem om de står stilla. Och man hämtar vagnen och så selar man på. Mm. Och även när man kommer från ett jobb, att man stannar, att de står still. Så att det tycker jag, alltså det bör man nästan, om man har en ung häst, att lära in att stå still. Liksom. Mm.
Men det blir mer och mer, tycker jag. Jag har en dotter som rider och man är ute på ponnytävling. Hon är 13. Mm. Och hon har kommit igång med det här med häst lite senare. Men tycker att det är jätteroligt nu. Men man märker när man är ute, det finns otroligt mycket hästar och mycket hästfolk, men
väldigt lite kunskap.
Ja, du sa det.
Ja. Utan att sticka under stol. Det blir mer och mer säkerhetsutrustning däremot.
Ja, det blir mer och mer saker i TR som flikas in. Det är ju inte på grund av kanske körningens reglement att vi också måste ha hjälm i veterinärbesiktningen. Mm. Men veterinären som står i skottlinjen behöver inte ha. Men den som springer behöver ha.
Mm. Okay. Så det händer, jag tycker man ser, och det är ingen som orkar lyssna på det där, men förut fick, när jag var liten, så pratade man alltid om att det var en redig hästkar. Och nu fattar man innebörden. De kan. Och de kan läsa häst och de förstår sig på häst. Nu tycker jag det blir mer och mer, det ska vara quick fix. Jättebra. Vi köper en Grand Prix häst och då, du var inne på det själv, vi köper en Grand Prix, då borde jag ju kunna rida Grand Prix. Fast det är inte riktigt så lätt.
Nej.
Det finns inga quick fix. Du måste lära dig liksom. Sen kan du ha quick fix så tillvida fin häst, duktig tränare och ambitiös. Då har du ju en quick fix i det. Men en quick fix och förstå sig på häst, nej, det
finns inga genvägar.
Nej, jag tror inte det. Vi pratade om lite olika kuskar. Sara, vi satt ihop, Anton var chef, men vi byggde en konkörning.
Anton var chef?
Ja, han var chef.
För en dag?
Ja, men du pratade tidigare om det, den här träningen i lördags.
Just det.
Och då satte vi ihop, så tittade vi, Anton är duktig och sparar alla banor, det är inte jag. Men så tittade vi liksom, vad har vi kört i Aachen, vad har vi kört på EM, vad har vi kört...
Sattar vi konbanan nu?
Konbanan, ja, precis.
Alltså teknikdelen.
Ja, teknikdelen. Vad har vi kört för olika liksom? Och vad fanns det för olika svårigheter? Och sen så plockar vi då lite Windsor, det var ganska rolig, den var lite svår. Man sätter konerna i en viss ordningsföljd liksom, då får kusken tänka och hästar också. Och så satte vi ihop olika liksom banor, så fick folk köra. Och det finns ju folk där som har kört extremt mycket mer än Anton, Sara. Men Sara, hon tog hästarna, de fattar exakt.
Men vi får ju börja med det första. Hon är ju extremt nervös av sig. Hon hade gått banan 2 gånger eller 3 gånger. En normalt fall så går man banan i en timme för att lära sig. Man har fått banan på skiss innan, det hade hon inte fått. Det är en svår klassbana, alltså det är en svår bana. Det var tajt med den vagnen eftersom hon hade en extra lång vagn. Hon hade Johans träningsvagn. Och första gången hon själv spänner för med min hjälp uppe vid stallet, för Johan är nere och håller träningen.
Två hästar.
Uh-huh. Hon kör från stallplanen själv och kör och värmer upp själv. Sen kommer hon ner till banan. Så det kan vi ju tillägga också, att hon redan är nervös och det är
inte van.
Nej. Och det är stort för henne att få göra det här. Och sen gå in och köra en sån bra runda som hon gjorde.
Jättebra.
Hon missade en port var den var och fick blackout, men det är liksom,
det har hänt.
Det har inte det emellanåt.
Det har hänt. Säger Johan och skrattar, för han körde EM strax efter vi var här sist.
Så hon är liksom, missade fler än en port.
Han missade en port och
det räckte med en port. Så kan det gå.
Jag har också missat hinder på VE. Eller ridit om baklänges. Såna där grejer.
Det är alltid otäckt.
Alltså det som är så fascinerande med eran jäkla sport också, just den här teknikbanan, det är ju att det är ju ett enda jävla gytter av orangea koner och bollar.
Ja.
Alltså min bana...
Vi upplever likadant.
Jag förstår det. Min bana är ju ändå olika hinder. Alltså det är en grind och så är det ett hinder man ska hoppa över. Och så är det en bro och så är det en tjur. Alltså det är lätt att se skillnad på hinderna. Men erat, det är ju bara orangea koner, gula bollar.
Alltså just den tekniken är väldigt mycket orangea bollar. Ja, det, ni hör
ibland är det någon blå konpar också, då är det extra
blir man
smal.
Inte jätte... Konfunderad då?
Jag är ju en sån här som är väldigt duktig på att komma ihåg konbanor.
Ja, men du är väl lite autistiskt
lagd. Ja, ADHD i alla fall har jag. Ja. Autistiskt hade jag tyvärr inte när det gäller sånt.
Okay.
Men ADHD har jag och bildminne.
Ja.
Och banor, oavsett om det är maratonhinder eller konbanor har jag.
Men jag är också sån faktiskt. Väldigt alltså, jag lär mig program ihåg. Och banor så fort.
Dressyrprogram har jag svårt för.
Jag lär mig dem hur fort som helst.
Men just konbanor. Men det är det att jag lär mig inte exakt 100% hela tiden hur det är. Utan jag vet att men nu ska jag ner dit. Mm. Och nu ska jag upp dit. Och sen nu ska jag dit över den delen. Mm. Jag lär mig liksom formen på banan mer än att jag lär mig vad konerna är. Sen har jag fått med tiden lära mig att leta med blicken, vart är komparet? Men jag vet att men efter det här när jag har varit här uppe, då ska jag snett igenom, ner, rakt igenom. Och då vet jag att där kommer komparet.
Mm.
Och det har, jag har ju också missat ett kompar och varit utesluten på grund av det.
Mm.
Jag missade sista komparet. Körde över mållinjen 2 gånger. Och då blåste de av mig.
Okay.
Men det finns... Det är... Hoppbanor tycker jag alla hinder sig likadant.
Men det är ändå olika färg och olika liksom, alltså bommarna, det kan vara olika blommor och liksom.
Maraton brukar, där brukar det vara, man brukar prata om
maraton är lättare att se skillnad.
Ja, det är eken och så tills man åker till Ungern, till Vecses. Då är alla hinder grönsvarta.
Ja, vad kul.
Och alla hinder ligger liksom i en klump. Men banan, då ska man in och ta hinder nummer 1 som är grönt och svart. Sen ska man ju ut då typ någon kilometer eller några hundra meter. Sen ska man in och ta nästa grönsvarta.
På samma ställe?
På samma ställe.
Okay.
Och där kan bli lite tokigt.
Ja, det förstår jag.
Måste man vara många på vagnen som vet var man har varit
någonstans.
Man har varit någonstans.
Men det måste ju ändå vara en fördel då med fyrspann, för då är man ju ändå flera på vagnen. Hur många är man då? 3?
3.
Ja, 2 grommar.
2 grommar och en kusk. Det som händer på vagnen stannar på vagnen.
Då lämnar vi det.
Anna, vi måste ha en fyrspann.
Det händer lite sådär.
Ja.
Vi pratade faktiskt om det igår. Så sa vi det här med gromar, det är ju skoj. De hjälper ju till och sånt. Och som kusk så sitter man ju där och kör. Och när man kör maraton just så har man, ska man hålla sig vissa hålltider. 4 minuter per kilometer och så vidare. Och vi var på ett ställe... Ingen nämnd, ingen glöm. Och så sitter man, hur går det tidsmässigt? Ja, det går fint. Det går fint. Ja, bra. Vi ligger inom tiden. Ja, det blir bra. Och så tjattras det och tittas på utsikt och sådär. Och sen så, hur ligger vi till nu då? För nu vet jag, nu har vi varit ute liksom här i 17 minuter någonting. Så här. Ja. Då vet man direkt, nu har de inte koll.
Nej.
Ja, hur ligger vi till nu? Ska jag öka eller? Du ska nog öka lite nu. Okej. Okay. Är det lite eller mycket? Nej, men kör på nu. Och så är det så här helt tyst. Och så hör man så här... Där bak på vagnen. Ja. Men det gick bra. Men det var inte många sekunder. De hade liksom tittat mer på utsikten.
Ja.
Vad trevligt.
Ja.
Walk in the park.
Så det händer mycket. Men det är
kul. Ja, det är otroligt roligt. Det där kan man ju sakna lite, tycker jag. När man sitter bara rider en häst. Eller alltså, jag är ju själv.
Ja. Ja, det är jag med.
Bakom, när du kör trav.
Ja.
Då är man också själv. Alltså, jag tycker det verkar så kul med körning.
Chitchattar inte man med kusken som kör bredvid?
Om det kör någon bredvid.
Ja, jag är ju ensam på mitt tuna.
Du är ensam på din gård, det är sant.
Ja, tyvärr.
Jag har ju kört in mina miniatyrer nu. Jag är ju sjukt stolt. Och alla då som kör stor häst tittar på mig och bara, det var ju duktigt av dig att klappa mig på huvudet. Jag förstår att det är stor skillnad på en stor häst. Men jag har ändå aldrig kört förut. Så att jag måste ju börja någonstans.
Fast inkörning som inkörning, säger jag.
Tack Anna, det är snällt att du håller med.
Jag har ju faktiskt sett videos på när du kör. Och att de står stilla när du säger att de ska stå stilla. Ja. Det vi har pratat om här.
Ja.
De har ju grundträningen och jag har sett dig köra enbett med dem. Och de gör ju det du säger till dem.
Ja. Det gör de faktiskt.
Kan inte du få dem att sitta ner när du gör halt? Sitt, säger du.
Det har jag ju en bild på, den ena när han sitter i vagnen. Alltså framför vagnen.
Ja, du har det. Ja. Det måste jag säga.
Det var ju inte med flit dock, utan han blev arg. Ja, så han satte sig ner.
Fast det är någonting, för det skulle lite imponera på mig att man åker och köper korv och så sitter och så sätter man där och så kan man gå och handla och
han,
så kommer man.
Han är ju, Silver är väldigt mycket som Kalle. Ja. Kalle lägger sig ner när han är sur. Han
lägger sig i vagnen. Och så Anna är tvungen att sela av
när han ligger
för att få honom att ställa sig upp. Det han vägrar att ställa sig upp. Ja. Det är
jätteroligt. Jag ligger kvar här, ligger så här. Mm. Ja. Fast det gör han ju också när man är för det kommer jag ju på efter ett tag, när man är för oaktiv med honom eller när man så här, pratar i telefon eller gör någonting då, alltså, nej.
Blir han förelämpad.
Ja, då lägger han sig ner i vagnen.
Det är jätteroligt.
Mm. Ja, det är inte
nej, det är alltså, ja. Mm.
Det låter som den där mopsen som jag ska
Jag är ju nästan alltid ensam. Så att jag måste ju kunna köra själv.
Mm. Ja, men det är ju så. Man är oftast ensam.
Precis. Och nu, jag kör ju själv i enbet. Det är ju inga problem såklart. Men nu när jag har ju inte kört så länge med dem i par. Utan jag fick hem en vagn för en månad sen kanske. Så att och då kastade jag in dem båda två. Jag hade ju gjort så att Keith, min hingst, han är jätteklockren att köra. Och sen har jag Pat då, som är samma höjd som honom. Så det är de två som jag ska ha i paret. Honom köpte jag i december och då var han helt ohanterad. Han är 4 år i år, tror jag. Eller? Ja, skitsamma. Han hade inte gjort någonting. Så då tog jag med honom till att börja som handhäst. Knöt jag honom bakom vagnen. Och sen knöt jag fast honom i en skackel. Och så satte jag på honom mer och mer utrustning. Och jag hade honom i skacken. Och sen köpte jag en parsele. Och så parkopplade jag dem fast i rockaren då. Med honom på utsidan. Så att jag körde dem som ett par fast med en vagn bara. Tänkte att det var ju smart, tänkte jag. Och det funkade ju faktiskt riktigt bra. Så när jag väl fick hem den här parvagnen, och så hade vi hängt lite i draglinor på honom också så att han skulle känna. Och då stoppade jag bara in dem liksom i den här runt parstången. Och så fick jag hjälp av Fredrik Hedin, som ni känner också. Så han kom och tittade att jag hade spänt dem rätt och så justerade han lite remmar och sådär så att det blev bra. Men de skötte sig jättebra. Det gick alldeles utmärkt. Han var ju liksom ganska väl förberedd på det sättet.
Nu måste jag bara tillägga att du är hemskt hästkunnig.
Ja, ja, ja.
Ja, det låter lite såhär, men så spände vi ihop dem lite där bland pinnarna och så gick det ganska bra. Jag bara liksom så att man förstår att du är hemskt duktig på att utbilda häst.
Hon använde någon silvertejp hit och dit.
Ja, precis. Nej, jag har ju tränat mina hästar ganska mycket.
Gaffatejp ihop vena så de skulle hålla samma takt. Och
ja, ja, exakt. Inga problem. Ja.
Ingen konstigt.
Nej, men jag har väl ett visst hum hur man uppfostrar.
Men du har ju väldigt grunduppfostran i dina hästar.
Du har ett väldigt hum.
Säger du att de ska stå, då står de.
Och säger jag sitt, så sitter de också.
Ja, de sitter ju faktiskt också. Det är ju faktiskt så. Bokstavligt. Säger du ligger till dem så ligger de också.
Ja.
Ja, och behöver inte brotta ner dem.
Nej.
Och det är liksom, du har ju inte tagit två stycken hästar som, men de här två ska vi köra in och så har du bara stoppat fast den ena i skacken.
Nej, självklart inte.
Någon nu lyssnar på Marins idé.
Jag tänkte att vi ska lyfta det lite så att inte folk tror att det är så.
Jag försökte bara inte vara liksom, långrandig.
Nu någon tänker att nu ska jag köra in min stor häst. Jag knyter fast den i rockar den på skacken och så ut och kör.
Nej, det kanske är dumt.
Vi har lyssnat på vilket hästjobb och de säger att det bara är att gaffa ihop hästarna.
Ja, det var inte så jag menade. Jag försökte bara köra en liten snabb resumé. Men det jag skulle komma fram till var i alla fall att jag har, nu när jag har kört dem i par, då har jag haft en kamrat med varje gång. Men eftersom jag vet att jag kommer att vara själv så har hon fått bara stå bredvid utifall något händer. Så jag har spänt fast dem själv så att jag har tränat på att låta dem stå själva. Men jag har haft en människa där.
Det är som jag när jag kommer hem till gården efter varje körpass så ställer vi oss utanför stallet. Mm. Ingen häst får gå förrän alla hästar är lösspända. Men vi har ju dragit det till en ny nivå. Mm. Så vi plockar av selar och vi plockar av huvudlag och alla ska stå kvar vid vagnen när de är helt nakna. Mm. Så att det är ju liksom, de ska stå, när vi har sagt att de får gå. Då
jag vill att ditt nästa mål, Anton, jag ser framför mig nästa mål. Fyrspann utan selar.
Ja, men det har jag en bild på faktiskt.
Okay.
När de springer ut, när de springer i hagen. Det är roligt att de springer som fyrspann.
Ja, men du ska ha vagnen också. Hur ska du lösa det? Gaffa,
och inget bett. Då tänker inte exakt. Jag titta.
Precis.
Jo, men man får en så här... vad heter det då? Eldriven vagn. Sån här, det finns sån här på Disneyland, du vet, man kan åka med ratt.
Ja.
Sån får man ha bakom och så får man ropa på dem där framme.
Ja, så att hästarna höger, drar vänster. Egentligen inte vagnen.
Mm. Nej, de springer bara läst framför.
Det där har jag provat, för jag tycker mina är så väl uppfotrade. Så jag tänkte så att ni följer med mig när jag hämtar er från hagen. För de brukar liksom aldrig ens dra i grimskaftet, det bara hänger där. Så tänkte jag att nu provar jag.
Så att nu känner jag mig som Lorenzo.
Ja, det är jag, Lorenzo.
Och då Manuel. Ja.
Stick horse trainer from Spain.
Yes.
Och då kände jag mig som Manuel. Ja. Så då tänkte jag att jag lindar upp grimskaftet så jag får lilla tyngden så att de ändå liksom... Ja. Och en tyckte ändå att det nästan satt jag fast. Mm. Det tyckte inte den andra.
Nej, nej.
Så den undrade om det fanns någon post. Ja. Så den liksom vek av.
Ja, ja. Ja,
ner mot vägen. Och då kände jag så här att nu har jag två val. Ja. Det där var ju dumt gjort. Förhoppningsvis så vill den ju klumpa ihop sig igen. Mm. Så jag går.
Ja, ja. Mm.
Så jag gick. Och den som stack mot brevlådorna då, de är en bit ifrån. Mm. Hemma hos mig. Den upptäckte ju då att det var ju kul att vara själv, fast sen var man ju ensam också. Så då stannade han, och då kunde man vissla och då kom den. Så att jag har lite att lära där. Jag får komma på besök till dig, Malin.
Ja,
ja.
Alltså mina går ju lösa.
Ja, det gör inte mina.
Nej. De står lösa och de springer lösa.
Ja. Mm.
Alltså de går ju lösa också, men inte bredvid dig.
Nej. Precis.
Så att jag tänker att vårt
jag
första mål...
Jag kallar det frihetsdressyr.
Ja. Med betoning på frihet.
Väldigt på frihet.
Ja. Det börjar nästan bli dags att runda av här.
Ja.
Känner jag. Eller det känner jag inte alltid. Jag hade gärna fortsatt att prata med er i all oändlighet.
Med vår tid i studion.
Otroligt roligt. Men precis. Mm. Vår veckans avsnitt börjar lida mot sitt slut.
Ja. Tyvärr.
Mm. Tyvärr.
Det var otroligt roligt att ha det här. Ja, och jag känner igen nu att vi måste göra det där flygande hemma hos reportaget hos Johan.
Definitivt.
Får vi det?
Det vore jättetrevligt.
Eller hur? Och då vill vi såklart att Anton är med också. Och
Får jag väl titta in?
Han tittar in lite. Ja.
Vi kanske skulle komma på någon sån här träning. Anna.
Jag bara...
Ni får ta med era hästar så kan komma på träning.
Det, vore inte det en fantastisk idé?
Jo. Verkligen.
Eller hur? Så får vi köra konbana. Du får köra med Kalle som ligger. Som lägger sig ner bland konerna och rullar sig.
Ja. Lägger sig ner efter femte.
Mellan femte.
Och där är jag nere.
Ja. Och så tar jag mitt par.
Mm. Jag tycker att ni kan få göra.
Eller hur? Det låter som en fantastisk.
Jag ska fråga ATG om jag får ta med mig vinnisarna.
Ja.
Och så får ni önska oss lycka till nu, för att nu smäller det här snart.
Ja, vad är det som nästa smäller? Vecka så är det vi som umgås med ATG.
Ja. Just
ja.
Det.
Ja.
Ni skulle spela en film.
Får ni berätta, men
nej,
kanske inte
nej,
det får
men
ni.
Men på någon TV framöver.
Åh, vad roligt. Så.
I en TV nära dig.
Ja. Så är reklamfilm nära dig.
Eller ja, reklamfilm nära dig.
Ja.
Så vad roligt. Spännande.
Vad är vi kommer se då? Ni får inte säga någonting. Vi kommer se Johans nuna och Antons nuna.
Nej.
Vi vet faktiskt inte.
Nej.
Det vi kan säga med all säkerhet är att Sigge och Stella kommer vara i bild.
Okay. Oh, vad kul. Mm.
Ja. Och hur ser Stella ut?
Hon är svart.
Ja, hon är svart och Sigge är brun.
Sigge
ser ut som en travhäst.
Sigge ser lite mer ut som en travhäst. Stella ser ut lite sådär som en...
Vacker dam.
Vacker dam.
Ja.
Mm.
Ja, vad spännande.
Kul.
Då
håller vi utkik.
Ja. Och just det, vi måste lägga upp en länk. Dels till det här avsnittet om Sigge. Mm. Det kan du skicka till oss som vi kan lägga upp på vår Facebook-sida.
Det är Anton bra på.
Det är Anton bra på.
Det får jag göra då.
Mm. Ja. Filmar Anton igen. Mm. Och sen lägger vi upp en länk till Antons eller till Pony Expressens YouTube-kanal.
Ja. Yes.
Bra. Mm. Då hörs vi igen om 4 extremt långa och tråkiga veckor.
Ja, det gör vi.
Passa på att lyssna på alla gamla avsnitt.
Ja,
för vi har ju gjort väldigt många.
Jag har tagit räkningen vilket avsnitt det här är. Har du koll?
Nej, jag har ingen koll. Kanske Kristoffer har koll.
Det här är avsnitt 117.
117.
Ja. Mm. Där hörde ni för övrigt ytterligare en ny stämma.
Exakt.
Det var Kristoffer, våra nya Alma.
Våra nya Alma, ja. Mm.
Hej Alma Kristoffer.
Hej.
Nu har vi presenterat dig för lyssnarna.
Exakt.
Ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Vi hörs nästa gång.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Produceras av I Like Radio. I Like